Tidöpartierna har förhandlat vår budget hela natten. Samtidigt utspelar sig ett öppet gräl mellan Jimmy Åkesson och Ebba Busch. Vad är det egentligen som händer? Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik med mig, Filippa Rogvall. Idag med Expressens politikreportrar Anette Holmqvist.
Hej, hej.
Och Thomas Nordenskjöld.
Hallå, hallå.
Om ungefär en månad, den 15 april, så ska Tidöpartierna presentera sin vårändringsbudget. Hur spända är ni på den?
Ja, men jag fick höra här att de satt och förhandlade hela natten till på fredagen här förra veckan. Det var ett väldigt många som var trötta där på fredagen, för de hade verkligen hållit på länge. Någonting vittnade jag om i alla fall.
Svåra knutar att lösa.
Ja, men alltså budget är ju alltid spännande, för det är ju någonstans ändå som då partierna visar vad som är viktigt på riktigt, om man ska använda Kristerssons ordspråk. Men det man kan säga är väl att vårbudgeten alltid är mindre spännande än höstbudgeten, men här finns ändå en hel del.
Intresset för vårändringsbudgeten brukar ju inte vara jättestort, men det hände ju någonting under pandemin när det rådde ett slags undantagstillstånd. Pengarna flödade. Den förra S-regeringen satsade 30 miljarder kronor 2022. Då var det också krigsutbrottet som påverkade. Sen blev det bistra ekonomiska tider. Elisabeth Svantesson fick presentera en vårbudget på ynka 4 miljarder kronor förra året.
Det är ett jättebesvärligt läge. Jag har sagt det många gånger, men att vi har en rekordhög inflation samtidigt som vi har en låg konjunktur. Det är ett läge som det var mycket, mycket länge sedan som Sverige upplevde.
Vad tror ni nu? Är det ljusare tider för dem i regeringen som vill spendera pengar?
Ja, jag skulle säga att man ska nog inte vänta sig att Svantesson har dragit på sig spenderbyxorna och kommer dela ut miljarder hit och dit. Men en minskad inflation gör ändå att tongångarna är något ljusare den här gången.
Det är ju liksom, det är tydligt tycker jag när man pratar runt att det är ju... Det är liksom mycket, mycket pengar i luften. Alltså det är, alla skriker efter kostsamma investeringar här, och regeringen riktigt suktar ju efter att börja göra satsningar. Det pågår ganska mycket diskussioner i kretsen runt Ulf Kristersson och sådär, hör jag hur man pratar om vad ska vi nu lägga fokus på? För att jag menar, det finns ju ingen hejd på behovet. Alltså alla, det ska liksom stora satsningar på vården och NATO-inträdet och det infrastrukturpropp som ska komma. Massa olika saker på en och samma gång.
Precis så.
Blev vi lite fartblinda där under pandemin?
Ja, kanske det var i alla fall väldigt mycket stora pengar i omlopp då.
Men sen är det ju oklart hur allt det här ska finansieras, och i den här soppan så finns ju också en diskussion kring överskottsmålet som väl av allt att döma kommer att överges, men det är ju högst oklart hur man ska få råd med allt som behöver göras nu.
Vi vet i alla fall att vårbudgeten innehåller minst 6 miljarder kronor. Partiledarna i Tidösamarbetet presenterade här om veckan en riktad satsning på regionerna för att rädda den krisande sjukvården.
Ja, men ska man vara riktigt noga så är det faktiskt 7 miljarder det handlar om.
Alltså.
För regeringen har också presenterat en miljardsatsning på flyget som handlar om att dämpa deras kostnader som de hade under pandemin.
Mitt i klimatkrisen.
Precis.
Ja, nej men precis. Och apropå vården då, så har vi pratat om att KD och Moderaterna drev på för att få fram de här pengarna snabbt. Betyder det att de har mätt upp sitt förhandlingsutrymme?
Nej, alltså det är de ju väldigt noga med själva att de inte har gjort, och jag tror att det finns en samsyn kring att man inte skulle se det på det sättet, men det är väldigt tydligt att det var framförallt för Moderaterna och Kristdemokraterna det var väldigt viktigt att snabbt få ut den här satsningen.
Precis, och det som är väldigt spännande kring den här satsningen är att de på något sätt hade kommit överens om att inget parti skulle gå ut och explicit ta åt sig äran för den här satsningen, utan det skulle alla fyra partierna ha. Och det var därför det stod fyra partiledare och presenterade det här. Men det är också så, som precis som du säger, att det är ju ändå Moderaterna och Kristdemokraterna som har varit drivande här. Och man säger att utan Kristerssons engagemang hade det inte blivit någonting utav det här. Det sägs också att Sverigedemokraterna var de som höll emot det här, och att Liberalerna var väldigt noga om att få in skrivningar om regionernas eget ansvar om att hitta effektiviseringar också.
Är det bara politisk ideologi bakom det, eller handlar det om att man vill ha lite pengar kvar att förhandla om för sina partier?
Det är kanske lite av både och, skulle jag tro.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Men är det dyrare att ha en koalitionsregering när man har 4 samarbetspartier om alla då vill ha sin del av kakan?
Nej, alltså jag tror att det är även enpartiregeringar. Då blir det istället förhandlingar mellan olika departement och alla liksom, ja, men olika, olika ministrar vill ha satsningar på sina saker. Så att det, och finansministerns roll här, märker man tydligt, är ju att hålla igen och sätta ramarna, och de är ju livrädda för en situation, har ju varit hela tiden, för att regeringen ska kunna anklagas för att spä på inflationen. Nu är man ju så nöjda och kan andas ut här att inflationen sjunker, men nu finns ju verkligen det här trycket och suget efter att göra investeringar, och det hör man verkligen i regeringskansliet, tycker jag, hur det pratas och det görs listor och saker man vill göra.
Ja, men man pratar också om att man på något sätt fördelar pengarna som finns proportionerligt, alltså så att Sverigedemokraterna ska ha den största potten för att de är störst, och sen i fallande ordning, och att Kristdemokraterna och Liberalerna då får lika mycket och minst.
Det är de överens om.
Det pratas så i alla fall.
Men det här du nämner då, Thomas, att de sitter hela nätterna och förhandlar timme ut och timme in. Hur går de här förhandlingarna till?
Nej, men det är ju lite märkligt på ett sätt, för alla vet någonstans att det behöver komma upp till högsta tjänstemannanivå. Det är först då det avgörs, och det var det som hände nu här i slutet av förra veckan. Då sitter först tjänstemännen i samordningen, budgetsamordnarna där sitter och förhandlar och gjort det länge. Och då är de här chefssamordnarna då i samordningen som är liksom...
En per parti.
Ja, men det är en per parti. Det är liksom det är de mest centrala tjänstemännen, skulle man kunna säga, i regeringskansliet. Det är då, om man ska nämna vilka det är då, så är det Gustav Gellerbrandt, han som är liksom väldigt central spelare i Sverigedemokraterna. Oerhört viktig person i partiet, som har ett förflutet i Moderaterna, men som nu är chef för deras samordningskansli i regeringskansliet. Han sitter med här. Och så från Moderaterna då, så är det Per Clareus, som har varit liksom, ja, men han är statssekreterare nu, men har varit jätteviktig liksom när man förberedde Moderaterna inför det här maktskiftet och så. Och så är det Tobias Karlsson för Kristdemokraterna, också en oerhört central spelare. Ebba Buschnare som har fått den här rollen där. Och Johan Britz för Liberalerna, som har haft massa tunga befattningar tidigare. Och
Fyra
män är det. Och de är ju, alltså det vittnar ju lite om, när man ser vilka de är och vet det och hur viktiga de har varit för sina partiledare och så förstår man hur central den här funktionen är. Och det är de då som får, de löser ut det mesta i regeringen, och även så även nu.
Ja, men det som är kul, om man ska säga generellt, med den här typen av förhandlingar, de drar ju ofta ut på tiden, och det är inte helt ovanligt att det budas in pizzor eller beställs hem sallader, och att man stöttar upp för att orka med plockgodis och Ramlösa och den typen.
Det var dåligt med mat, och fick jag höra det här när de satt då natten till fredagen, och då klev de här då 4 personer, de här 4 männen klev in och får då uppgiften att lösa ut, och då återstår det fortfarande, trots att man har en skarp deadline, så återstår det ganska stora knutar att lösa ut. Och men logiken ser lite ut så. Det blir så att...
Det är inte att de har skjutit problemen framför sig.
Nej, men man kan liksom... Men, och jag vet att när man pratar med de här personerna som är inblandade och så beskriver de det själv lite så märkligt. Men det blir så att det är första på slutet som man verkligen kan ta tag i de där sista avgörande knutarna.
En rolig detalj. En gång hörde jag efter en sån här budgetmangling en socialdemokrat som sa att den som har bäst sittfläsk vinner den här matchen. Det handlar alltså om att sitta ut motståndaren.
Ja, men det är rätt ansträngande. Man märkte som sagt att på fredagen så var det var rätt trött på sina håll i regeringskansliet. För det sitter de där. Ja, men så har ju Finansdepartementet ju närvarande. Det är inte bara de här 4, de har också andra tjänstemän där. Och sen så sitter ytterligare ett gäng på Finansdepartementet som kommer med underlag och måste arbeta. Sen har partierna då, måste ju också vara ajour och hålla sig och vara beredda att, för de måste ju stämma, de här som sitter och förhandlar måste i flera fall stämma av med dem. Så att det är ett rätt stort maskineri.
När vi hörde om hur förhandlingarna gick till på Tideslott så var det ju en del alkohol som löste ut vissa knutar. Vad finns det för förhandlingsstrategier i de här lite mer torra rummen.
Ja, alltså det var mindre flärd här på Finansdepartementet. Det är inte så flärdfullt där. Men, nej, men alltså, det, något jag får höra här det är ju att det, Liberalerna, som ofta pekas ut av de andra som liksom en besvärande faktor i de här förhandlingarna, alla partierna har lite olika kultur och lite olika förhandlingsstrategier, men Liberalerna återkommande behöver ofta stämma av saker i förhandlingarna, vilket gör att allt stannar upp. Och att då kan de andra behöva sitta och vänta i kanske ibland i flera timmar.
Är det en strategi i sig?
Ja, och det som ofta i alla fall kommer ut av de där avstämningarna kanske man ändå kan se som en del av en strategi, för då händer det rätt ofta att Liberalerna kommer tillbaka och slänger in nya saker i förhandlingarna, och då ruckas allting och då måste man ta om saker. och jag ska säga att det är inte bara Liberalerna som gör så här, men det utmärker dem ändå, skulle jag säga.
Ja, men det var ju samma sak man pratade om Miljöpartiet när Socialdemokraterna samarbetade med Miljöpartiet, att de ofta var tvungna, språkrören kunde ha tagit i hand på någonting, sen var de tvungna att gå tillbaka till sitt parti och så kom de tillbaka och hade fått bakläxa och då började allt då om igen. Så ja, det liknar ju de här två partierna, liknar varandra.
Verkligen.
En platt struktur.
Ja, nej, men nu i alla fall om man bara ska summera här då, så är ju nu det de har förhandlat här nu om, det är ju liksom det är tabellerna, fördelningen mellan olika poster, reformerna, det är satt nu. Och det som nu återstår som kommer tas de kommande veckorna, det är texterna i den här budgeten som också är viktigt. Då kan det nog bli en ny nattmangling.
Vad finns det egentligen för konkreta förslag då som vi förväntar oss dyka upp i den här budgeten?
Ja, men jag vet att det bråkas nu om extra pengar till kommunerna, ungefär av samma modell som man fick, som man nu har aviserat till regionerna. Och det ska vara någonting som Liberalerna driver stenhårt i de här förhandlingarna.
Skolan, ja.
Det handlar ju egentligen om att kommuner inte ska tvingas säga upp skolpersonal. Men den frågan har tydligen inte löst ut sig ännu. Och så hörde jag också att man kommer att förlänga det här förstärkta bostadsbidraget till barnfamiljer som väl innebär ungefär drygt 2000 extra i månaden för de familjer som är berättigade till det.
Det är väl rätt mycket så här, de klassiska konfliktlinjerna som kommer upp i de här förhandlingarna i varje förhandling, att i klimatet då är det Liberalerna och SD som står mot varandra, Liberalerna som väntar driver på för skolan då till exempel. Och Sverigedemokraterna säger ofta att de vill gå tillbaka till tidavtalet och prioritera det som de har där.
Vad står Moderaterna i allt det här då?
Jag tycker det är ju intressant, för det är ju tydligt och blir ju allt tydligare tycker jag under den här mandatperioden och även under den här våren och i de här förhandlingarna, att Kristersson, han är väldigt investerad i att man ska prioritera välfärden, och att man pratar i termer av att alla borgerliga regeringar de har sina projekt och sina reformagendor. Under alliansregeringens tid så var det ju verkligen sänkta skatter. Det var jobb, arbetslinje och jobbskattavdrag. Men det är inte Kristerssons, det är inte hans projekt, utan det är något annat. Strukturreformerna ligger inte lika mycket i den ekonomiska politiken, utan det är ju på rättsområdet och på migrationen och så.
Han riskerar att göra en del moderata väljare besvikna här alltså.
Ja, men jag pratade med någon moderat häromdagen som sa att med Kristerssons projekt så har Elisabeth Svantesson som finansminister fått en ganska hopplös sits. Det är inte skattesänkningar som står i fokus för den här regeringen, utan det är precis de här sakerna med rättspolitiken, med försvaret och så vidare.
Jag tycker det är intressant, för jag pratar med en här i Ulf Kristerssons närhet är nu, och de som använder någon form av, som känns väldigt mycket så här, ett kommunikativt grepp. Alla regeringar pratar om att nu ska vi bygga Sverige, men det är hur många regeringar som har haft det, men det är verkligen återkommande, och nu pratar man återigen om att nu bygger vi Sverige och hur saker inte fungerar, och det, liksom, regeringen ska ju presentera en infrastrukturpropp här som kommer framöver, men det pratas i mycket om behovet av investeringen, gröna omställningen och energisystemet, men det blir ju intressant att se hur regeringen ska få råd med allt det här.
Annette, du nämnde Elisabeth Svantesson här. Vad är hennes roll i allt det här? Hon har beskrivits som frånvarande, och Aftonbladets politiska kommentator Lena Melin beskriver henne som rent av mobbad.
Mobbad vet jag inte, men ja, och jag kanske är part i målet här eftersom Lena Melina är ju en av mina kompisar. Men jag tycker nog ändå att hon är något på spåret här, även om jag inte skulle säga att hon är mobbad. Därför att jag tycker att Elisabeth Svantesson är ovanligt osynlig för att vara finansminister. Vi behöver bara tänka på hur mycket vi såg Anders Borg hela tiden, Magdalena Andersson. Det är klart att Svantesson kommer synas mycket mer nu under en tid när det är budgettider, men jag tycker att det är ovanligt.
Är det en effekt av samarbetet och hur det ser ut?
Ja, men jag tror det, och att det är, apropå det jag sa tidigare där, att det är fokus för den här regeringen. Det är inte på samma sätt den ekonomiska politiken. Det är inte där liksom de stora förändringarna sker. Alltså den sätter ju ramarna för allting, men det är inte där de stora strukturreformerna sker, utan det är på andra områden. Och det gör ju till exempel att, nej men att Gunnar Strömmer syns mycket, justitieministern. Det är ju ingen slump. För det är där, och det såg man också i det tidavtalet, vilka avsnitt som var längst. Det var inte den ekonomiska politiken, utan det är mer en förutsättning för att man ska kunna åstadkomma saker på andra områden.
Men om då vårbudgeten, som är ganska liten i jämförelse, kräver den här typen av nattmanglingar, vad kan vi vänta oss i höst, tror ni?
Oj, ja, men det är då det blir tufft på allvar. Det är då de riktiga dusterna uppstår. Och den här gången vet vi att stora propositioner som rör omfattande områden som infrastruktur, forskning, försvar ska finansieras. Och då kommer man till det här. Det här är en regering som inte vill höja skatter i alla fall. Och då måste man ju prioritera. Och då är frågan, ska man prioritera inom det utrymme som finns? Eller ska man skippa någonting för att få ett större utrymme att använda pengarna? Och då uppstår ju automatiskt en del slitningar. För det som är hjärtefråga för ett parti behöver ju inte vara det för ett annat.
Nej, det är lite förvånande tycker jag med den här kritiken som kommer då inifrån en del, som en del moderater framför att man inte prioriterar sänkta skatter mer. För att det kom ju här nyligen nya siffror på skattetrycket i Sverige, att det är nere på 40%. Det var ju uppe på nästan 50% för 20 år sedan. Alltså det skiftet i Sverige, där Sverige inte längre är ett högskatteland på samma sätt, är egentligen oerhört dramatiskt och en enorm framgång för borgerligheten, där Socialdemokraterna inte riktigt tar strid. Det är ju ingen riktig strid kring skattepolitiken på samma sätt längre, utan även Mikael Damberg gick ju fram med ett jobbskattadrag. Han kallade det inte för det nu när de presenterade sin skuggbudget, men det här är ju liksom ett slag i den ekonomiska politiken som borgerligheten på många sätt har vunnit.
De borde använda det mer i sin marknadsföring.
Ja, nej men kanske. Men sen är det ju nu, som sagt, det är ett annat fokus. Och nu är det behov, nu är det investeringar. Alltså verkligen en sån känsla. Det är bara liksom öppna vilken tidning som helst. Eller kring, det rapporteras återkommande om behoven som finns, om bristerna som finns. Och det här är man medveten om på högsta nivå i regeringen. Den här känslan av att saker funkar inte i det här landet. Och då är det inte skattesänkningar folk skriker efter, utan det är investeringar. Stora investeringar. Och det skapar ju ett tryck på regeringen som ska bli spännande att se hur de hanterar.
Plus att man ovanpå det ska också säga att en försvårande faktor är ju att för varje månad som går kommer vi närmare nästa riksdagsval 2026. Och ju närmare ett val man kommer, desto mer trycker varje parti på för att just deras vallöften ska förverkligas. Ingen vill ju gå till ett nytt val med ett löftesbrott i ryggen.
Verkligen, och det är något som skulle liksom, som blir spännande på riktigt och som säkert kommer prägla lite debatten kring den ekonomiska politiken, tror jag. Det är ju om Socialdemokraterna på allvar vågar gå fram med skattehöjarförslag. För det skulle ju skapa en konflikt igen, utan striden står ju inte nu egentligen om man ska kraftigt sänka skatterna. För det är de flesta överens om att det inte finns utrymme för. Men många trycker på för höjda skatter snarare, och många ekonomer också argumenterar för det. Det blir intressant att se, för det skulle ju skapa en ny konflikt kring de frågorna.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det är inte bara i slutna förhandlingsrum som det gnisslar mellan Tidöpartierna. Sverigedemokraterna är just nu rasande på Kristdemokraternas toppkandidat Alice Teodorescu Måwe, efter en intervju som hon har gjort i Dagens Nyheter. Jimmy Åkesson är förbannad på vad han kallar för självgoda finborgare. Vad är det som gör honom så upprörd, Anette?
Ja, men Teodorescu Måwe sa ju i den här intervjun att Sverigedemokraterna står för en syn på världen som hon inte alls delar. Och hon tryckte också på att det går inte att förminska att Sverigedemokraterna grundades av nazister och rasister.
Det här är ju någonting som Sverigedemokraterna, ja, men det kan man ju förstå att det är jobbigt för dem, men att det är verkligen, de tycker att det här är en diskussion vi borde ha lämnat bakom oss vid det här laget. Men det, alltså någonstans så sätter ju det här grälet fingret på, alltså att de här partierna, alltså samarbetet går ju bra, men det här är partier som kommer från helt olika håll. Och jag menar, med Sverigedemokraternas rötter, det gör ju att de sticker ut, ett parti bevarat liksom, eller skapat ur, liksom, har sina rötter i bevara Sverige svenskt och sådär. Och att de egentligen i grunden är politiska huvudmotståndare som nu samarbetar och har liksom enats kring en reformagenda. Men här kommer det fram, och det är ju fortsatt... ja, men minerad mark, får man väl säga.
Och det här fick alltså Sverigedemokraterna att åberopa en klausul i Tidavtalet som säger att samarbetspartierna ska uppträda med värdighet och tala respektfullt om varandras centrala företrädare.
Ja, men om de exakt har åberopat den klausulen vet jag inte säkert, men jag, Sverigedemokraterna, har i alla fall protesterat till Kristdemokraterna i regeringskansliet kring den här frågan.
Man märker, tycker jag, när man pratar med Sverigedemokrater att det, om det är någonting som de är känsliga för, är det upplevt förakt som finns mot dem, som de upplever finns i de andra partierna, att de ser ner. Och det ska man säga, det föraktet, det finns ju delvis där. Alltså det är på riktigt. Alltså det är inte så, det här är ju ett samarbete, det är som är en följd av en maktstrategi snarare än att Ulf Kristersson är väldigt förtjust i Åkesson.
Ja, men jag pratade med någon igår som sa att Sverigedemokraterna då är vana vid att man står ensam mot 7 andra och att de blir påminda när det kommer en sån här sak om hur det var att alltid känna sig utanför.
Ja, och då kontrar jag ofta när man i den här diskussionen så är ju SD, då kontrar de med att det här, att de andra är en del av etablissemanget, vilket de ju är, och det Sverigedemokraterna har stått utanför det. Och det här tycker jag är liksom återkommande, så hör man det hur Sverigedemokrater ofta liksom hänvisar till det här, att vi säger det som är på riktigt och sant, medan de andra hela tiden, de tar hänsyn till framtida karriärer som de kan ha efter politiken och sådär, när man hjälper varandra. Så det är så Sverigedemokraterna ser det, medan vi fokuserar på sakpolitiken och så.
Ja, och ibland handlar det väl också om att partier drar slutsatsen att de har något att tjäna på att faktiskt markera missnöje.
En som har reagerat med missnöje nu då är Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, som i ett långt inlägg på X går till motattack mot Jimmie Åkesson. Mm. Och apropå det här med partiets rötter och sådär, så skriver hon någonting om att det är dags att komma över den debatten. Vi i Kristdemokraterna har uppenbarligen gjort det. Och så kallar hon Jimmie Åkesson för att ägna sig åt snöflingebeteende. Daniel Ingmo, vår kollega, fångade Ebba Busch på en pressträff idag, och så här lät det då.
Ja, jag satte en tydlig gräns här. Det som man får göra som mamma varje dag, att man älskar sina barn, men hit men inte längre.
Jimmie Åkesson, ditt barn?
Nej, men jag tror att den här pedagogiken kan man ibland behöva använda på fler områden. Jimmie Åkesson och jag har ett jättebra...
Alltså det här grälet är ju lite förvånande någonstans, alltså det tycker jag ändå. Och det är också förvånande, de har ändå just... Ebba Busch och Jimmie Åkesson har stått varandra nära. De var först med, Ebba Busch var först med att etablera kontakten med Jimmie Åkesson. Och överlag fungerar samarbetet väl. Men nu har vi en EU-valrörelse som närmar sig. Det är väl så man ska se det här kanske.
Jag tänker att både EU-valrörelsen, precis som du säger, men jag tänker att det också kan vara så att i relationer där man är trygg har man ju också lättare att bråka.
Som en mamma.
Som en mamma.
Exakt.
Vad tror ni då? Kommer vi se mer dramatik mellan Tidöpartierna den närmsta tiden?
Ja, alltså det tror jag att vi kommer få göra. Och det är också det man märker, och det här att grälet och så sätter fingret på, är ju också att det finns en osäkerhet kring framtiden för samarbetet. Jag menar, Sverigedemokraterna har ett uttalat krav inför nästa val att de ska sitta med i regeringen. Och det här säger de när man pratar med de ledande strateger i partiet, att det här är inte bara ett sätt att få en bra förhandlingsposition som man gjorde inför förra valet. Då var ju också det som att man skulle sitta med i regeringen. Den här gången är det en röd linje. Alltså partiet kommer inte släppa fram en regering som man inte själva sitter med i. Det finns en annan röd linje, och det är Liberalernas som säger att de inte kan sitta i en regering som Sverigedemokraterna sitter i. Alltså det här, nu när man ringer runt och så vill ju alla, speciellt i kretsen runt Kristersson, så bara nej, vi har fokus på annat och det där tar vi sen. Så, men det här, alltså det finns en stor osäkerhet kring framtiden för det här samarbetet och hur det ska utvecklas då efter nästa val. Och det kommer ju liksom, det kommer allt mer ju närmare valet vi kommer att bli en jättestor fråga, tror jag.
Jag tror att det kommer bli den absolut största frågan för nästa valrörelse.
Men varför har de här röda linjerna egentligen då?
Ja, alltså det är intressant, tycker jag, när man pratar i Liberalerna så har ju den här röda linjen som ändå Johan Persson drog upp i en intervju med mig, och Romina Pourmokhtari har också varit ute, klimatministern, och sagt att hon inte kommer sitta i en regering som Sverigedemokraterna sitter i. Alltså att det nu, det här splittrade partiet som Liberalerna ändå har varit i regeringsfrågan, de har ju någonstans lagt det där konflikten kring själva samarbetet med Sverigedemokraterna bakom sig. Och nu är då när partiledningen och Johan Persson och Romina Pourmokhtari, som ändå är vid sidan av honom, den liksom lysande stjärnan bland statsråden, när de så tydligt slår fast att nej, men vi kommer inte ta nästa steg, så har det skapat ett lugn i Liberalerna och sänkt konfliktnivån ganska avsevärt. Men det är klart att det kommer skapa problem efter nästa val när man ska bilda en regering, och mycket talar ju för att vi kommer få se, utifrån de här utspelen, så kommer vi få se ett skifte där då de byter plats. Om det blir en högre majoritet, men då kommer väl av allt att döma Liberalerna inte kunna sitta i den regeringen, men Sverigedemokraterna kommer att ta plats där. Så det kommer ju bli en stor förändring.
Lugnet före stormen.
Så kan det nog vara.
Det blir en spännande vår helt enkelt för Tidöpartierna och samarbetet.
Det får vi nog räkna med, inte minst eftersom det faktiskt kommer ett EU-val 9 juni. Och då går ju partierna till val på sina egna frågor. De är inte bundna av ett Tidösamarbete på samma sätt. De sitter i olika partigrupper, de flesta av dem det gör också att de kan profilera sig i sina egna frågor på ett helt annat sätt. Någon jag pratade med häromdagen sa att det blir skönt också att få gå ut i sina egna frågor och stärka det egna partiet. Att man ibland upplever att man blir en enda gegga att man i det här samarbetet, att det blir otydligt för...
Var det en liberal som sa det?
Nej, det var det faktiskt inte, men att det blir liksom otydligt för väljarna vad varje parti står för. Och då kan man tycka det är skönt att få en tid där man får profilera sig och sitt eget parti.
Och de som är vänner i svensk politik och samarbetar idag, som då liberaler och sverigedemokrater, de blir ju huvudmotståndare i den här valrörelsen. Och det är nog en del som ser fram emot det och tycker det känns bra.
Ja, de har väl en hel del att vinna på det också, tänker jag.
Jag ser fram emot det i alla fall.
Ja, det ska bli kul.
Det får bli slutordet för idag. Politikrummet är som vanligt tillbaka nästa tisdag. Tack Thomas.
Tack.
Tack Annette.
Tackar.
Och tack för att ni lyssnar.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.